Vi har precis tittat på ett hus som är helt sönderbombat. Det var en bomb som föll ner i en mans vardagsrum. Och i princip sprängde upp hela huset och satte eld på det, så det är helt borta. Och när vi kommer ut därifrån så kommer det en man cyklans längs gatan med hela cykeln full med kartonger. Han använder de här kartongerna för att elda när han ska göra mat, för det finns ingen el kvar i här längre. Så när han kommer närmare så börjar vi prata med honom, och då knyter han sina nävar hårt och ropar att han hatar ryssarna. Han vill döda ryssarna, säger han, och knyter sina nävar. Han har jättestora nävar, har han. Och har bara två framtänder och luktar lite sprit. Ge mig raketer, skriker han. Daj raketa. Så att jag kan döda ryssarna. Han får tårar i ögonen till och med när han står där och ropar detta. Sen följer vi med honom hem och han visar var han bor och var 2 meter ifrån honom där han satt och lagade mat på en sån en liten spis som står utomhus. Slog raketen ner och small så att väggen rasade och han tappade hörseln. Och så gick han och hämtade sitt
tvååriga barnbarn, sin flicka, och höll henne krampaktigt.
Och med tårar i ögonen förklarade han att det här är framtiden. Det är därför vi försvarar vårt land. För barnens skull.
Ge mig raketer för det här så att jag kan försvara henne. Vad är mitt liv utan henne liksom? Jag är gammal och jag har inte mycket att ge. Men det här är Ukrainas framtid.
Så berättar SVDs utsända Mustafa Jan och Magnus Hjalmarsson Neideman om en man de nyligen mötte i Chernihiv i norra Ukraina. De ryska trupperna har omgrupperat sig och trots att kriget är långt ifrån över så börjar många ukrainare att återvända till sina hem. Det är torsdagen den 28 april och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet.
Nu är vi i en liten stad som heter Mena som ligger ut med den ryska gränsen. Inte alls långt ifrån den ryska gränsen. Och vi är på väg mot staden Sumy.
Mm. Hur är stämningen?
Stämningen, den är lite återhållen. Men så fort hon ser en utländsk journalist så är det patriotismen som väller fram. Vi kommer att segra. En ukrainsk soldat har lika stort mod och lika stor stridsvilja som 20 ryska soldater. Men folk rotar bland avskräden, de rotar bland levda liv, plockar upp en kopp som har överlevt i ett övrigt sönderbombat hus. De försöker att klara vardagen. Det är rätt tomt på gatorna. Många är fortfarande utanför landet eller i andra regioner närmare polska gränsen.
Mustafa Jan, frilansjournalist och återkommande medarbetare på tidningen, och Magnus Hjalmarsson Neideman, fotograf på Svenska Dagbladet. När ni körde in i Ukraina från Polen, vad var det ni mötte då?
Ja, alltså det var ju en enorm kö med bilar som var på väg in i Ukraina. Den kön var ju nästan lika lång som den som är på väg ut. Förut har det varit inga bilar på väg in och väldigt många på väg ut. Så det börjar återvända.
Och det är människor som har flytt från sina städer och återvänder till landet, alltså, som är tillbaka?
Ja, till de så kallade säkrare delarna, för ryssarna koncentrerar ju allt kring Kharkiv och Luhansk och Donbass. Så de övriga delarna är ryssfria, så folk har återvänt.
Och vad är det man återvänder till då?
Vissa återvänder till hela städer och byar och andra återvänder till sönderbombade delar av städer. Och de går runt och de bor hos vänner eller hos andra hjälpsamma människor. De hjälps åt väldigt mycket. För vad är alternativet? Jag menar, deras land är under attack, så det finns en stor solidaritet mellan människor. Det märker man väldigt tydligt.
Kriget är ju långt ifrån över. Vad är det som får dem att återvända redan nu?
Det är för att de inte tror att ryssarna ska försöka återövra hela landet. Och det,
ja. Just här uppe där vi befinner oss då, här finns det ju inte speciellt mycket trupp kvar längs med den ryska gränsen. De har liksom flyttat alla trupperna ner till Donbass-regionen. Och det är ju, samma information har ju de här människorna. De vet ju att det är hyfsat säkert att komma tillbaka.
Ja. De människor ni har träffat, hur känner de inför det de möter?
Alltså det är två saker som är rätt symptomatiska. Det första är ett enormt rysshat. Ett enormt rysshat. Det andra är patriotismen. Vi ska segra. Vi är modiga, vi är starka, vi är ukrainare. Alltså även bland rysktalande, även sådana som har röstat på en rysk president tidigare, de har liksom blivit antiryssar nu. Och så märker man också det så här, jag kommer aldrig mer att läsa Pushkin eller spela Rachmaninov, liksom. Hatet mot språket, hatet mot den ryska kulturen. Kanske låter absurt att tala om något sånt mitt i kriget, men det kokar ner till det, vad man identifierar sig som, eller vad kriget tvingar människan att identifiera sig som.
Ni ska ju vara i landet i närmare 2 veckor för ett reportage i Kulturmagasinet. Vad är det ni vill skildra?
Det är lite grann av det jag sa. Det är liksom, vad är ett krig? Det låter nästan som en absurd fråga. Det första som folk tänker på, det är bomber och döda människor. Men vad är det bortom bomber och döda människor? Alltså exempelvis om du återvänder till en stadsdel som helt ligger i ruiner. Vad gör du? Alltså när man rotar, vad är det man letar efter? Hur är känslan att återvända till sitt hem eller det som en gång var ett hem? Vad tänker man då? Vad är ett hem? Är det en fysisk plats eller är det ett mentalt tillstånd? Vad är det man saknar främst? Och det har vi fått en himla massa olika svar på. Otroligt intressanta existentiella reflektioner. Det är då kriget blir begripligt liksom. När en 18-årig tjej återvänder till sitt hem för första gången och plockar upp rester och oj, en porslinsfigur, titta, den är nästan hel, mamma. Åh, här är koppen vi gav till morbror i födelsedagspresent. Eller mannen som hade investerat allt han hade jobbat ihop i ett hem och så var jag helt bort. Och dotterns leksaker låg utspridda, söndersprängda teddybjörnar och dockor och plasthinkar med spadar. Och han gick runt och han var bara hatisk medan hans granne skrattade och sa, vi ska bygga upp allt igen, vi ska bygga upp allt igen. Skitsamma.
De ni har träffat, vad har de gemensamt? Är det hatet?
Ja, alltså det är det. För det är olika öden och det finns massa berättelser där ute i det här. Men det som är gemensamt, det är hatet, det är det faktiskt. Och den extrema patriotismen. Det tar ju 3-4 generationer, brukar man säga, innan ett krig går ur en släkt. Så det här kommer ju att påverka människor långt framöver. Men det är ju också så att det blir ju konkret. De kom och invaderade vårt land och sprängde sönder våra liv. Jag förstår ju hatet liksom.
Mm. Vad bär ni med er hittills för känslor?
Här, mycket delar av det som vi ser här är ju liksom, livet pågår som vanligt på de flesta platser här. Det är väldigt begränsade områden som är drabbade av kriget där det är sönderbombat och förstört. Här i den här byn till exempel, det har inte varit en ryss, tror jag.
Nej.
Här har inte varit något tanks. Här pågår livet som det har gjort i hundratals år. Det är en liten stationsbyggnad med vetetransportvagnar som går här. En liten man som cyklar runt på sin cykel. Och pratar i mobilen. Ja. Det är inte så att man åker runt i ett krig och hukar för granaterna. Så är det ju inte här.
Hur är det med förnödenheter, alltså med mat och så? Är det att handla precis som vanligt eller är det ransonering man vill se?
Alltså det går att handla mat på de flesta ställen. Det har gått att äta på restauranger och det har gått... Det varit lite snålt på restauranger igår i Tjernihiv. Men det var också för att det var påsk. Det var
ortodox påsk.
Den ortodoxa påsken infaller en vecka efter våran påsk. Så det var påskstängt. bensinen är ransonerad. Man får bara tanka 20 liter åt gången för det mesta. Inte alltid, ibland. Så att man får hålla på att tanka hela tiden.
Och så kommer det ju hjälptransporter och då är det långa, långa köer. Det är barnkläder, det är kex, det är mycket värktabletter, huvudvärkstabletter och magsårsmedicin. Blöjor, intimhygien för kvinnor främst. Där är det långa köer.
Och det kan man ju säga att gästfriheten här i Ukraina är fantastisk. Det är ingenstans man går utan man blir bjuden på te eller kaffe. Eller sådana här påskbröd har de bjudit på också. Det är en sockerkaka kan man väl säga. Mm. Med lite garnityr på. Det är som en traditionell påskbröd som de bakar och som de gärna vill bjuda på.
Och så vill de bjuda på sprit också. Men vi avstår. Ibland i alla fall.
Mm. Tack så jättemycket Magnus och Mustafa. Ni ska få fortsätta nu er resa i Ukraina. Ha det så bra så länge.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.
Och i studion med mig nu så har jag Jani Sallinen, reporter på Svenska Dagbladet Nyheter. Du har ju bevakat utvecklingen av kriget under dessa 3 månader. Om vi ska ge en lägesbild, var är det framförallt hårda strider just nu?
Ja, man kan titta på Ukraina och på den front som är nu så kan man nästan sätta som ett J i östra Ukraina, det vill säga i norr då har du Charkiv, i mitten Luhansk och Donetsk och sen södra Mariupol och Cherson. Så då kan man se att i mitten av det här J-et ungefär, där pågår det intensiva strider mellan Ryssland, alltså ryska trupper och Ukraina. Men det, Ryssland säger att man har intagit ett antal byar, men då får man säga att Ukraina säger samtidigt att det här kan ibland vara byar som har 2-3 hus. Eller, det är väldigt så här, det är lite luddigt.
När man säger att hårda strider pågår i östra Ukraina, vad menar man egentligen då?
Alltså för rysk del så handlar det här om att inta landområden. Bit för bit, kilometer för kilometer, by för by. Problemet är ju då att hur långt kommer man? Har det här motståndet uppstår? Om du lyckas ta väldigt mycket mark och byar och sen till slut kanske mindre städer, då kan du knyta samman dem med försörjningslinjer bakifrån. Komma in med bränsle och mat till soldater och så vidare. Men det Ukraina gör är att man kapar de här försörjningslinjerna eller så strider man om man har kanske liksom grävt ner sig i välskyddade områden, skjuter upp drönare och så vidare. Så att man gör ett hårt motstånd. Och det är det som händer nu. Det rör sig väldigt lite framåt. Det pågår strid. Det är så här frontstriden ser ut just nu. Begränsade framgångar för Ryssland.
Mm. Häromdagen gick Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov ut med ett hot som svar på omvärldens vapenleveranser till Ukraina. Han hintade om att det här skulle kunna leda till ett tredje världskrig. Vad tänker du om det här utspelet?
Ja, det första är ju att Ryssland har ju hotat med den här typen av eskalation flera gånger. Inte minst då i startskedet av kriget då Putin antydde att man var beredd att använda kärnvapen om väst la sig i. Nu lägger sig väst i. Hela tiden löpande med vapenleveranser. Men i Lavrovs fall nu handlar det om att Storbritannien har ju sagt att Ukraina får använda deras vapen för att angripa mål inne i Ryssland. Problemet för Ryssland som jag ser egentligen är att deras egen vapenarsenal minskar i kraftig takt också på grund av alla förluster samtidigt som Ukrainas växer stadigt. Då tar man till en hotfull retorik så att det kan nog antydas en viss frustration enligt de bedömare jag har läst då, hos Ryssland.
Det kommer ju också olika politiska utspel hela tiden. Till exempel gick Ryssland ut med att man stoppar gasen till Polen och Bulgarien efter att länderna vägrat betala i rubel. Är det några andra utspel du lagt märke till?
Jag tycker att det har hänt någonting i krigsretoriken. Den är högst levande. USAs försvarsminister Lloyd Austin säger ju nu att man gärna ser Ryssland ordentligt försvagat så att de inte kan invadera andra länder, säger man. Ryssland ska inte heller kunna återhämta sig militärt. Och det här, för mig i alla fall, det betyder ju någonting. Det är samma när Storbritannien säger att deras vapen kan användas mot mål i Ryssland. Varför behöver man säga det? Det blir någonstans ett, är det här ett förtäckt hot också? Eftersom det, ja, det är okej för oss. Alltså då säger man ju någonting som är av väldigt tyngd. Så det är för mig någon slags upptrappning, att väst liksom vässar tonläget lite grann. Man tänker inte ge sig förrän Ryssland är besegrat, det är väl det som är signalen. Dessutom så har vi ju nu fått veta nyligen att USA har ju själva gått ut med att de har varit väldigt aktiva att ge Ukrainas underrättelser. Sådana underrättelser som har gjort att Ukraina har kunnat vinna Till exempel så sköt man ner ett flyg över, jag tror att över, någonstans över Hostomel, där flygplatsen norr om Kiev i början av kriget. Där var hundratals ryska soldater. Det här var USAs information. Så att man är ju högst aktiv och man säger dessutom nu att man är det. Det här måste ju uppfattas som väldigt provocerande hos Ryssland.
Mm. Vad tycker du är mest intressant att följa just nu?
Där kan man lista ett antal saker. Om vi börjar med västra Ukraina. Det har ju skett explosioner i Transnistrien som ligger gränsar mot Ukraina. Där har det skett explosioner mot ett radiotorn som jag förstått och sen någon slags säkerhetsbyggnad. Om det var militärbyggnad vet jag inte. Så det är ett spänt läge där. Ryssland har 1500 soldater eller något liknande där. Något annat vi har sett de senaste dagarna det är ju anfall mot infrastrukturen. I rapporterades nyligen om att Ryssland har anfallit, jag tror det var 5 stycken tågstationer eller någonting längs tågrälsen i Ukraina. Och det här är för att stoppa västs vapenleveranser till fronten. Sen har det ju skett, som vi har sett, då, angrepp på rysk mark i Bryansk där oljedepåer rapporteras ha sprängts. Vem som har gjort det är inte klart, men det här är ju då den enda oljeledningen som går från Ryssland till Europa. Så det är ju ett betydande, åtminstone signalmässigt, värde i att det sker. Så att säga.
Tack så mycket, Janni, för att du kom till Dagens Story.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vi som har gjort programmet idag är producent Kajsa Linderoth, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.